3.
Och sedan också det 10:e kapitlet.
And then also in chapter 10.
Innan vi gör det så ska vi be.
But first of all we'll pray.
Så Herre, vi tackar dig denna söndagmorgon.
And Lord, we thank you this Sunday morning.
För att du har gett oss en ny dag.
That you've given us a new day.
Vilken gåva.
It's such a gift.
Visserligen lever vi i en fallen värld.
But we do live in a fallen world.
Med stora begränsningar.
And we have limitations there.
Med besvikelser.
With disappointments.
Med smärtor.
With pain.
Men vi vet att du har friköpt denna värld.
But we know that you have redeemed this world.
Och den väntar på din återkomst.
And is waiting for your return.
För att återupprätta allting.
To restore everything.
Herre, vi ber idag att du välsignar oss.
And Lord, we pray today that you will bless us.
Du, vi vänder oss till ditt ord.
When we turn to your word.
Allt annat i denna värld kan skakas.
Everything else in this world can be shaken.
Men ditt ord består.
But your word will remain.
Vi tackar dig för det, Jesus.
And we thank you for this, Jesus.
Vi ber att vi skulle gömma dig i våra hjärtan.
And we pray that we will hide it in our hearts.
Att vi ska leva av det.
That we will live off it.
Står i ditt ord att vi ska inte leva av bröd alene.
It says that we shall not live on bread alone.
Utan av varje ord som utgår från din mun.
But every word that proceeds from your mouth.
Herre, vi ber att vi skulle ta emot de orden här idag.
And Lord, we pray that we will receive those words today.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen.
Matteus 3.
In Matthew 3.
Söndagsskolan.
Ja, förlåt mig. Söndagsskolan.
Sunday school.
Vill ni som är äldre sitta kvar på mötet här? Jag är Gabriel. Och...
Ja, jag
sitter kvar. Ja, du sitter kvar. Vill du också göra det äldre? Vill du följa med mig?
Du sitter här på samstånd.
Ja, men det får jag som mobil. Jag är fast gammal. Okej, förlåt. Jag ska inte störa mig.
Ingen far. Okej, så Matteus 3.
So in Matthew 3.
Versarna 1 till och med 2.
Verses 1 and 2.
Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade i Judeens öken.
In those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea.
Och sade, omvänd er, till himmelriket är nära.
And saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand.
I samma stycke i Markus och Lukas.
The same portion in Mark and Luke.
Där står det Guds rike.
This is God's kingdom.
Och det här är någonting som teologerna har tvistat om under åren. Varför står det himmelriket i Matteus?
The theologians have been arguing about this through the centuries. Why does it say heaven?
Och förmodligen så är förklaringen väldigt enkel.
And probably the explanation is very simple.
Som ni vet så ansåg judarna att Guds namn var för heligt att uttala.
The Jews thought that the name of God was too holy to be spoken.
Så man kunde inte uttala ordet Gud.
So you couldn't say the word God.
Så då blev det inte Guds rike.
So then it wasn't the kingdom of God.
Utan det blev himmelriket.
But the kingdom of heaven.
Så här säger Johannes döparen att himmelriket är nära.
So John the Baptist is saying here that the kingdom of heaven is at hand.
Guds rike är nära.
The kingdom of God is at hand.
Lite senare i samma kapitel.
And later in the same chapter.
Vers 17.
In verse 17.
Så ser vi vad Jesus säger.
We can see what Jesus said.
Från den tiden började Jesus predika och säga, omvänd er, till himmelriket är här nu.
4:17. From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand.
Intressant.
That's interesting.
Först är riket nära.
First the kingdom is at hand.
Nu är riket här.
And now it is here.
Och sedan kan vi gå vidare till Matteus 10.
And then we can continue to Matthew 10:10.
Nej, 10:7.
10:7.
Nu sänder han ut de 12.
And he's sending the 12.
De 12 lärjungarna som sedan blev de 12 apostlarna.
The 12 disciples who then became the 12 apostles.
Och så här, där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nu här.
And as you go, preach saying, the kingdom of heaven is at hand.
Om vi nu går till Lukas.
And then in Luke,
kapitel 10,
chapter 10,
och verserna 10 och 11,
verses 10 and 11,
så ser vi någonting här. Men om ni kommer till en stad, förlåt mig, här sänder han ut de 70.
And he's sending the 70 out here.
Det var alltså 70 stycken som han sände ut två och två.
There were 70 persons that he sent out two and two.
För att knacka på alla dörrar i Israel.
To knock on all the doors of Israel.
Och berätta att himmelriket är här.
And tell that the kingdom of heaven was at hand.
Så 10.
So 10.
Men ni kommer, förlåt mig, vi kan, ja, värst det. Men när ni kommer till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg.
But whatever city you enter and they do not receive you, go out into the streets and say.
Och vers 11.
Verse 11.
Till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad stryker vi av oss för att vittna mot er. Men det ska ni veta, att Guds rike är nu här.
The very dust of your city which clings to us, we wipe off against you. Nevertheless, know this, that the kingdom of God has come near you.
Så först ser vi att Johannes döparen kommer och säger att Guds rike är nära.
First, John the Baptist comes and says that the kingdom of God is at hand.
Sen ser vi att Jesus kommer och säger att riket är här.
And then Jesus comes and says that the kingdom is here.
Sen kommer de 12 apostlarna och säger att riket är här.
And then the 12 apostles come and say that the kingdom is near.
Och slutligen de här 70 styckna som gick ut säger samma sak.
And then the 70 who were sent out, they said the same thing.
Och då är vår fråga, är Guds rike här?
Then the question is the kingdom of God near?
Och om det inte är det,
and if it's not,
var är det någonstans?
Where is it?
Så man börjar att fundera.
So they started to think about it.
Det var uppenbarligen så att Jesus erbjöd ett rike.
Well, obviously kingdom, Jesus offered a kingdom.
Men det togs inte emot.
But it wasn't received.
Johannes 1:11 säger att han kom till sina egna.
In John 1:11 it says that he came to his own.
Det vill säga det judiska folket.
To the Jewish people.
Och de tog inte emot honom.
And they didn't receive him.
Och då säger man, okej, men kanske det var så.
And then you might think maybe it was like this.
Att Gud övergav Israel.
That God abandoned Israel.
Och så startade han kyrkan.
And then he began the church.
Som en eftertanke.
Just like an afterthought.
Så kyrkan har ersatt Israel.
So then the church has substituted Israel.
Det är ett väldigt vanligt argument och sätt att tänka.
That's a very common argument and way to think.
Som har orsakat mycket förvirring.
And it has caused so much confusion.
Andra tänker, okej, han satte inte upp riket på det sättet.
And other people think that, well, he didn't establish the kingdom in that way.
Han talade bara om att riket skulle bli etablerat i människornas hjärtan.
He was just saying that the kingdom will be established in the heart of people.
Så att riket är här.
So the kingdom is here.
För alla de som tror på honom.
For all those who believe in him.
Det finns i våra hjärtan.
It's in our hearts.
Och det är inte meningen att det ska bli ett fysiskt jordiskt rike.
And the idea is not that it should become a physical kingdom on earth.
Också någonting som har orsakat mycket förvirring.
And this has also caused a lot of confusion.
Det är ungefär som att Gud misslyckades med sin plan.
It's like God has failed in his plan.
Men Gud misslyckas inte.
But God doesn't fail.
Men han gör inte alltid saker så som vi tror att han ska göra det.
But he doesn't always do things as we think he will.
Han gör det inte i den det tidsperspektiv som vi tror att han ska göra det.
And not in the time perspective that we think.
Men Gud är aldrig inaktiv.
But God is never inactive.
Gud har alltid någonting på gång.
God has always something on his mind.
Och om svaret dröjer.
And if the answer doesn't come immediately.
Så vet vi att det beror på att när svaret kommer så blir det större.
We know that when the answer comes it will be greater.
Inte för att Gud behöver mera tid på sig för att göra det.
Not because God needs more time to do it.
Men därför att våra hjärtan behöver mera tid att förbereda sig.
But because our hearts need more time for preparation.
Alla kristna är överens.
And all Christians agree.
Att en dag kommer Kristus att styra världen.
That one day Christ will rule the world.
Men när och var och hur.
But when and where and how.
Där skiljer man sig ganska mycket åt.
You have very different ideas.
Och vad vi ska tala om idag.
And the thing that we will speak about today,
det är det kommande riket.
Is the kingdom that is coming.
Det kommande riket.
The kingdom that is coming.
Och vi ska beskriva det här riket.
And we will describe the kingdom.
Först och främst.
First of all.
Om vi slår upp, eller vi behöver inte slå upp det, men i Uppenbarelseboken 20.
In Revelation 20.
Verserna 1-7.
Verses 1-7.
Så talas det om att detta rike sätts upp.
It says that the kingdom is established.
Och inte mindre än 7 gånger används ordet tusen.
Not less than 7 times the word a thousand is used.
Det vill säga 1000 år.
Which means 1000 years.
Och många tänker att det är bara symboliskt.
And many people might think this is just
symbolical. För en väldigt lång tidsperiod.
It just means a very long period of time.
Men när det upprepas på det här sättet.
But when it's repeated in this way.
Bara i några få verser.
Just a few verses.
Så tyder allting på att vi ska ta det som att det är bokstav.
It really implies that we should take it literally.
Det har alltid funnits en dröm. Hos
mankind has always had a dream
om ett utopiskt samhälle,
about a utopian society,
ett återupprättat paradis,
a re-established paradise.
Och många har försökt,
and many people have tried,
på det politiska planet,
in a political way,
på det ekonomiska planet,
in a financial way,
och inte minst på det religiösa planet,
and at least in the religious way.
Man har försökt att mer eller mindre skapa omständigheter som skulle etablera det här riket.
And they have tried to create circumstances that would establish the kingdom.
Men resultatet har alltid varit detsamma.
But the result was always the same.
Ett misslyckande.
It was a failure.
Därför att detta rike kan inte skapas av människor.
Because this kingdom cannot be created by man.
Ordet millennium kommer från latinets tusen.
The word millennium comes from the Latin word for a thousand.
Om man sätter ett A framför millennium.
And if you put an A in front of it.
Så betyder det istället för eller inte.
It means instead of or not.
Till exempel A millennium.
A millennium.
Det vill säga det blir inget rike.
Which means that there will be no kingdom.
Så tror en del.
That's the way some people think.
Det blev inget rike.
The kingdom didn't
det var inte
happen.
Tänkt att det skulle bli ett rike.
That wasn't the idea, really.
Det finns i våra hjärtan.
We have it in our hearts.
Kyrkan har tagit över.
And the church has taken over.
Vad det än är så är det inte 1000 år.
Whatever it is, it's not 1000 years.
Många sådana här tankar finns.
There are many thoughts like that.
Och det här är den officiella ställningen hos väldigt, väldigt många.
And this is the official idea that many people have.
Sen finns det de som sätter post framför millennium.
And then some people put the word post in front of millennium.
Vilket betyder efter.
Which means after.
Man säger så här, jo, men det är kyrkans uppgift att etablera riket på jorden.
They say that it's the job of the church to establish this kingdom on earth.
Om vi bara kan få in de rätta politikerna på de rätta platserna på de rätta tiden.
If we can just get the right politicians in the right place at the right time.
Om vi bara ber tillräckligt mycket.
And if we pray enough.
Om vi bara evangeliserar tillräckligt mycket.
If we evangelize enough.
Och alla de här sakerna är bra.
And all these things are good.
Men
but,
det kommer inte att etablera Guds rike.
But it will not establish the kingdom of God.
Därför att nu jag sätter post framför.
If you put post in
då
front
säger
of
man
it,
att här finns en tron.
Say that there is a throne here.
Och den väntar Jesus att sitta på.
Jesus is waiting to sit on it.
Så nu är det upp till oss.
So it's up to us.
Att se till att riket blir etablerat.
To establish the kingdom.
Så att han kan inta tron.
So that he can sit down on the throne.
Ingenting kan vara mera fel.
Nothing can be more wrong than that.
Vi ska sätta pre framför millennium.
We must put the word pre in front of millennium.
Det betyder att Jesu återkomst är för riket.
Which means that the coming back of Jesus is before the kingdom.
När kyrkans tidsålder är slut.
At the end of the church age.
Så återvänder Jesus.
Then Jesus will return.
Och han sätter sig själv på tronen.
And he will put himself on the throne.
Och regerar i 1000 år.
And he will reign for 1000 years.
Detta är det millennium som Bibeln talar om.
And that's the millennium that the Bible is speaking about.
Gamla testamentet talar om det jättemycket.
And the Old Testament speaks about it a lot.
Speciellt Jesaja.
Especially in Isaiah.
Jeremia.
Jeremiah.
Och Hesekiel.
And in Ezekiel.
Och många, många andra profeter.
But in many other prophets too.
Så vi beskriver tusenårsriket genom att säga.
But we describe the millennium by saying.
Det blev erbjudet till Israel.
That it was offered to Israel.
Det blev förkastat av Israel.
It was rejected by Israel.
Det blev uppskjutet.
It was postponed.
Och det väntar på sin framtida uppfyllelse.
And is waiting to be fulfilled in the future.
Så kan vi summera riket.
That's how we can summarize the kingdom.
Vi är inte Guds rike.
We are not the kingdom of God.
Vi är kyrka.
We are the church.
Riket är inte i våra hjärtan.
The kingdom is not in our hearts.
Riket väntar på sin uppfyllelse.
The kingdom is waiting to be fulfilled.
Blanda inte ihop det med någonting annat.
And don't get it confused. Something else.
Vad är detta rikets budskap?
And what is the message of this kingdom?
Varför ett tusenårsrike?
Why a thousand years?
Jag hade en gång, eller var ute och promenerade med en person som hade satt ett A framför millennium.
And once I took a walk with a person who had put an A in front of millennium.
Och han sa, berätta för mig varför det ska bli ett tusenårsrike.
Tell me, why must there be a millennium?
Det finns ingen anledning till det.
And there's no reason for it.
Vi kan bara gå direkt in i evigheten.
We can just go straight into eternity.
Varför ska vi liksom krabba med den här jorden?
Why must we stay here on earth?
Det finns en massa olika anledningar.
There are many different reasons.
Jag ger några.
And I will give some.
Gud vill belöna de trofasta.
God wants to reward the faithful ones.
Daniel talar om det.
And Daniel mentions it.
Första Korinthierbrevet 6 talar om det.
In 1 Corinthians 6 it's mentioned.
Verserna 2 och 3.
Verses 2 and 3.
Men också Uppenbarelsebokens andra kapitel.
But also in Revelation chapter 2.
Verserna 26-28.
Verses 26-28.
Belöna de trofasta.
He will reward those who are faithful.
Att vi tjänar i detta livet.
That we are serving in this life.
Jag vet inte hur många som följer vår Facebook-sida.
I don't know how many people follow our Facebook.
Men jag skriver ibland en del saker där.
But sometimes I write things there.
Och jag skrev en artikel som heter Sakta i backarna pojkar.
And I wrote this article, Take it easy.
Hold your little horses.
The horses.
Sakta i backarna pojkar. Och det handlar om hur två av lärjungarna.
Yeah, and it's about two of the disciples.
Skickar fram sin mor.
How they send their mother.
Till Jesus.
To Jesus.
Och säger att kan inte mina två pojkar få sitta till höger och vänster om dig när du sätter upp ditt rike.
And it says that can't my boys sit on your right side and your left side when you establish your kingdom.
Men Jesus kallar dem till sig.
Then Jesus calls them to himself.
Och säger, lyssna på den här lektionen.
And he says, listen to this lesson.
Han säger, det är inte tiden nu att sitta på tronen.
Now is not the time to sit on the throne.
Nu är tiden att sitta vid mina fötter.
Now is the time to sit by my feet.
Det är inte tiden nu att hålla en spira i handen.
It's not time now to hold a spire in my hand.
Nu är det en tid att ha en handduk med sig.
Now is time to have a towel.
Vad gör man med en handduk? Tvättar fötterna.
And what you do with a towel?
Vad betyder det att tvätta fötterna?
And what does it mean to wash the feet?
Det betyder att tjäna.
It means to serve.
Därför att i den bibliska världen.
Was in the biblical world.
Så var det att tvätta någons fötter.
The idea to wash someone's feet.
Det var liksom den lägsta uppgiften någon kunde ha.
Was the lowest task that anyone could do.
Och när Bibeln säger att vi tvättar varandras fötter.
And when the Bible says that we wash each other's feet.
Så talar det om att vi tjänar varandra.
It means that we are serving each other.
Så det finns ett samband mellan att lida och regera.
So there's a connection between suffering and reigning.
Det är helt uppenbart så.
And it's quite obvious.
Att de som lider mest i denna värld.
That those who suffer most in this world.
Har en särskild belöning att vänta i den tid som kommer.
Will have a special reward in the time that is coming.
Och många brukar säga, ja men det där är bara någonting som ni kristna har hittat på.
And then people say that, well this is just something that you Christians have
invented. Så att de som lider ska få lite tröst.
So that you will comfort those who are suffering.
Men det är verkligen sant, det är så Bibeln säger.
But it's really true, that's what the Bible is saying.
Vi tränas för någonting mera, någonting större.
We are trained for something more, something greater.
Men Gud vill också befria sin skapelse.
But God also wants to set his creation free.
I första Mosebok 3.
In Genesis 3.
Ser vi hur människan faller.
We see the fall of man.
Vi ser hur världen hamnar under en förbannelse.
We see that there is a curse on the world.
Mannen, kvinnan, naturen.
Man, woman and nature.
Och vi behöver inte se oss speciellt mycket omkring för att se och förstå att detta är en verklighet.
And we don't have to look around much to see that this is reality.
Men någon säger, men det är ju normalt.
And then someone says that, well, this is normal.
Döden och lidandet är normalt.
Death and suffering are normal.
Ja, så minsann.
Really?
Varför klagar vi då?
Then why are we complaining?
Om det är normalt.
If it's normal.
Då är det bättre att vi är tysta.
Then it's better to shut up.
Om vi klagar.
If we complain,
då vet vi
we know
att det finns någonting som har gått snett.
That something has gone wrong.
Någon är ansvarig för att det har gått snett.
Someone is responsible for.
Och det är den personen vi vill ge på truten.
And that's the person that we want to
Okej. Lite gottespråk här. Men,
I don't do things like this.
Oh, I do it all the time. Nej, men, befria skapelsen.
So set creation free.
Gud har lovat att det ska ske.
God has promised that it will happen.
Läs i Jesaja 11.
Just read Isaiah 11.
Vilken fantastisk värld som Gud utlovar.
God has created, promised such a an amazing world.
Det är inte något sån här eftertanke att det blev inte så bra första gången.
And it's not an afterthought that it didn't turn out so well the first time.
Nu ska vi bättra på det lite.
And now we'll make it a little better.
Det var bra från början.
But it was good from the beginning.
Men Gud gav människan en fri vilja.
But God gave man a free will.
Han var tvungen att göra det.
And he had to.
Men säg varför?
And you say why?
Allt detta lidande.
All the suffering.
Kan han inte låtit oss ha en vilja som inte var fri?
He could have given us a will that was not free.
Om vi inte väljer att älska Gud.
And if we don't choose to love God.
Kärleken kan inte bli påtvingad.
Love cannot be forced.
Gud vill älska.
God wants to love.
Gud vill att vi älskar honom tillbaks.
God wants us to love him back.
Detta kräver en fri vilja.
And this takes a free will.
Annars är kärlek inte kärlek.
Otherwise love is not love.
Och därför tillät Gud fallet.
And that's why God allowed the fall.
Men när Gud tillåter någonting.
But when God allows something.
Då gör han det så mycket större.
He makes it so much bigger.
Så när han återupprättar människan.
And so when he restores man.
Så gör han det inte bara till det ursprungliga stadiet.
He doesn't do it just to the original state.
Utan till någonting mycket bättre.
But to something much better.
Någonting mycket större.
Something much greater.
Någonting som vi ännu inte har sett.
Something that we haven't seen yet.
Någonting som vi inte ens kan förstå i vårt fallna stad.
Something that we can't even understand in our fallen state.
Han befriar skapelsen.
He sets creation free.
Och i Romarbrevet 8 står det att hela skapelsen väntar på denna dag.
And in Romans 8 it says that creation is waiting for that day.
Det står att lejonen och vargarna ska vara tillsammans med lammet.
And it says that the lion and the wolf will be together with the lamb.
Finns inga rovdjur.
There are no predators.
De äter grönt allihopa.
They will eat grass, all of them.
Och jag har gått före och blivit vegetarian.
I'm a forerunner and have become a vegetarian.
Öknarna ska blomstra.
And the deserts will flourish.
I Jesaja 35.
In Isaiah 35.
Verserna 1-7.
Verses 1-7.
Någon sa att bara 3% av jordens yta bär frukt i dag.
Someone said that only 3% of the land of the earth is giving produce today.
Resten är hav.
The rest is sea.
Resten är öknar.
And deserts.
Resten är berg.
And mountains.
Resten är tundra.
And tundra.
Resten är inte brukbar.
And the rest is not, you can't cultivate it.
Men i Guds rike.
But in the kingdom of God.
I tusenårsriket.
And in the millennium.
Blomstra hela jorden.
The entire earth is flourishing.
Inga som helst problem att föda eller nära en stor familj.
There won't be any problem to give food to a large family.
Om inte skapelsen skulle bli befriad.
But if creation was not set free.
Så skulle det vara som om ett stycke skrevs, ett musikstycke som inte avslutas.
It would be like a piece of music that was written and not finished.
Det sägs att Bach tyckte om att sova.
They say that Bach liked to sleep.
Och när han sov för mycket.
And when he slept too much.
Så brukade hans barn sätta sig och spela ett stycke.
Then his children would sit down and play something.
Men de avslutade inte.
But they didn't finish it.
Och han hörde det.
And then he heard it.
Och han kunde inte leva med tanken att stycket inte blir färdigspelat.
And he couldn't just live with the thought that this piece was not finished.
Så han var tvungen att gå upp.
So he had to get up.
Och avsluta stycket.
And finish the piece.
Och lite så är det.
And it is like that.
Utan ett tusenårsrike.
Without a millennium.
Så avslutas inte Guds historia.
The history of God is not finished.
Det vore liksom att hugga av historien.
It would be like just chopping off history.
Allt det som Gud har sagt.
Everything that God has said.
Tusenårsriket ger världshistorien ett meningsfullt slut.
The millennium will give a meaningful end to world history.
Men man ska också uppfylla förbunden.
But he will also fulfill the covenant.
Gud gav fyra förbund till Abraham.
God gave Abraham four covenants.
De var alla fyra villkorslösa.
And all of them were unconditional.
Först gav han dem Abrahams förbund.
First he gave Abraham's covenant.
Ni ska få ett land och en avkomma.
You will have a land and an offspring.
Genom löftessonen Isak.
Through the promised son Isaac.
Kom löftet.
The promise came.
Nationen Israel.
And the nation Israel.
Genom denna nation.
And through this nation.
Skulle Messias födas.
The Messiah would be born.
Som skulle bli en välsignelse för alla nationer.
And he would be a blessing to all nations.
Hela världens frälsare.
The savior of the entire world.
Han gav dem ett landsförbund.
And he gave them a covenant
for
the country.
Vissa gränser.
And that certain borders would be established.
Varför tror ni att massmedia fokuserar så enormt på konflikter i Mellanöstern?
So why do you think that massmedia is concentrated so much on the conflict in the
Varför
Middle East?
Varför är alla världens blickar riktade på Mellanöstern?
Why do everyone look at the Middle East?
Av just denna anledning.
That is the reason.
De gränserna Gud har sagt, det blir så.
God has said this is the borders and these are the borders and this is the way it will be.
Men kom ihåg.
But remember.
Att när Gud ger ett löfte.
That when God gives a promise.
Och han ger en välsignelse till någon eller någon.
And he gives someone or a blessing.
Så gör han det för att alla ska bli välsignade.
He does it in order for everyone to be blessed.
Så att Gud har utvalt Israel.
So God has chosen Israel.
Är ingenting vi behöver gräma oss över.
But it's nothing we have to be annoyed about.
Utan tvärtom någonting att glädja oss över.
But something that we should be happy about.
Därför att när nationen omvänder sig.
Because when the nation repents.
Och de kommer att göra det.
And they will.
Då kommer alla Guds välsignelser att flöda genom dem till oss alla andra.
Then all the blessings of God will flow from them to all of us.
Det finns också ett förbund Gud gjorde med David.
And God also established a covenant with David.
När David var kung i Israel stod landet på sin höjd.
When David was king of Israel, the country was at its zenith.
Och de hade gärna sagt att frys allting här, så här ska det vara.
Just say, this is the way it should be, just let it be like this.
Och Gud säger, nej, det ska bli mycket värre.
But God says, no, it will be much worse.
Landet ska gå in i fångenskap på grund av sin olydnad.
The country will be taken into a captivity
de
because of their disobedience.
Eller ni blir kringspridda i världen i 2000 år.
They will be dispersed in the world for 2000 years.
Men sen ska jag samla ihop er igen.
But then I will gather you again.
Och jag ska sätta upp mitt rike.
And I will establish my kingdom.
Och min egen son.
And my own son.
Gud själv blev en människa i Jesus Kristus.
God himself became man in Jesus Christ.
Kommer att sitta på tronen i Jerusalem.
And he will be on the throne in Jerusalem.
Davids tron.
In the throne of David.
Det är ett förbund som Gud har slutit med Israel.
This is a covenant that God has made with Israel.
Ett folk.
A people,
ett land,
a country,
en tron,
a throne,
men också talas det om ett fjärde förbund.
But also there is a fourth covenant.
Det nya förbundet.
The new covenant.
Det läser vi om i Jeremia.
We read about it in Jeremiah.
Och vi ser att det står att han ska låta sin egen ande bo i dem.
And we can see that it says that he will let his spirit dwell in them.
Ser vi det idag i Israel?
Do we see that today in Israel?
Nej.
No.
De flesta tror inte alls.
Most people there don't believe.
Kommer de att tro?
Will they believe?
Ja, en dag.
Yes, one day.
När Gud för dem till den platsen där de kommer att ropa på.
When God brings them to the place where they will cry out.
Därför att Israel, eller Messias, riket kommer inte förrän Israel erkänner sin Messias.
Because the kingdom won't come until Israel will recognize the Messiah.
Så vad man än säger om riket.
So whatever you say about the kingdom.
Vad man än tror att det är.
Whatever you think it is.
Vad man än tror om dess timing.
Whatever you think about the timing.
Om inte nationen Israel omvänder sig och tror på sin Messias, sätts inte riket upp.
If the nation of Israel does not repent and believe in the Messiah, then the kingdom won't be established.
Så de ska få ett nytt hjärta.
So they will have a new heart.
Förlåtelse av sina synder.
They will get forgiveness for their sins.
Och anden ska bo i en omvänd nation.
And the spirit will live in a nation that has repented.
Men det låter ju nästan som oss.
But that sounds almost like us.
Precis.
Exactly.
Ni vet när man får en sån här liten förtitt på någonting.
You know when you have this kind of little preview.
Han säger Guds folk.
He says good the people of
kyrkan,
God. The church.
De kristna.
The Christians.
Varsågod.
Please.
Vi ska
ahead.
Få en liten inblick här i det nya förbundet.
You will get a little preview into the new covenant.
Redan nu ska jag låta min ande bo här.
Already now I will let my spirit live in you.
Redan nu ska ni få del av de här välsignelserna.
And already now you will have take part of these blessings.
Men den dagen kommer.
But the day will come.
Då hela nationen omvänder sig.
When the entire nation will repent.
Så det handlar om att uppfylla förbundet.
So it's about just fulfilling the covenant.
En annan anledning.
Another reason.
Är att Kristus ska segra i samma arena som han synligen blev besegrad.
Is that Christ will be the victor and in the same arena where he was seemingly defeated.
När Jesus kom in i den här världen.
When Jesus came into this world.
Lärjungarna var med honom.
And the disciples were there with him.
Folket kom till honom.
And the people came to him.
När ska du sätta upp riket?
And they asked him, when will you establish the kingdom?
Vem ska sitta på den högra och den vänstra sidan?
And who will sit on the right hand side and
vem ska styra och regera med dig?
And who will be reigning with you?
Vi sa, vänta lite grann.
And just said, just wait a minute.
Ni har ingen aning om Guds plan.
You have no idea what the plan
of God is. Nationen kommer att förkasta mig.
The nation will reject me.
Jag kommer att bli korsfäst.
And I will be crucified.
Jag kommer att prövas inför folket.
I will be tried before the people.
Jag kommer att dö, men jag kommer att uppstå på den tredje dagen.
I will die, but I will be raised on the third day.
Enligt skrifterna.
According to the scriptures.
Vilka skrifter?
What scriptures?
De skrifterna som de läste dagligen.
The scriptures that they read every day.
Det står där.
It's written there.
Att Messias ska komma.
That the Messiah will come.
Och han ska dö.
And that he will die.
Och han ska uppstå igen.
And he will be raised again.
Och genom att han gjorde det.
And by him doing that.
Så försonade han mänsklighetens synd.
He reconciled the sin of mankind.
Alltså riket kommer.
He said the kingdom will come.
Men tills dess.
But until that day.
Så startar jag och bygger jag min kyrka.
I will build my church.
Och det är det vi lever i idag.
And that's what we are living in today.
Vi tycker, eller världen tycker att han var en förlorare.
The world thinks that he was a loser.
Att bli avrättad på ett kors.
To be executed on the cross.
Som var det mest förnedrande sättet att dö som fanns.
That was the most degrading way of dying.
Men i denna död som han dog.
But in this death that he died,
så vann han en seger.
He had the victory.
Större än någon annan seger.
And it was greater than any other.
Och det är på grund av den segern som vi står här idag.
And because of this victory we are here today.
Det är på grund av den segern som vi kallar oss Guds barn idag.
And it's because of that victory that we can call ourselves the children of God today.
Av nåd genom tro.
By grace through faith.
Har vi blivit frälsta.
We have been saved.
Ingen kan skryta.
And no one can boast.
En Guds gåva är.
It's a gift of God.
Det är det som vi förkunnar.
And that's what we are proclaiming.
Inte mänsklig vishet.
Not human wisdom.
Inte tecken och under.
Not signs and miracles.
Men den helige andes kraft.
But it's the power of the Holy Spirit.
Som når in i människornas hjärta.
Reaching into the hearts of mankind.
Och frälser dem som tror.
And saving those who believe.
En sista anledning.
And a last reason.
Nu reagerar ni lite grann. Jag förklarar.
No, you will react a little bit, but I will explain it.
Motbevisa humanister.
To refute the humanists.
Humanisterna är de finaste människorna som finns. Är inte du en humanist?
But humanists are the nicest people on earth. That aren't you a humanist?
En gång så åkte jag med en, det var min konfirmationslärare.
Once I was traveling with my teacher when I was confirmed.
Och han tillrättavisade mig.
And he corrected me.
Alltså, du ska inte använda ordet humanist i ett nedsättande, på ett nedsättande sätt.
He said that you mustn't use the word humanist in a derogatory way.
Han sa du ska använda ordet sekulär humanist.
You must use the word secular humanist.
Okej. Sekulär humanist.
Okay, secular humanist.
Därför att om jag är en humanist och jag tycker om att vara human mot människor, okej.
Because if I'm a humanist, I'd like to be humane
men
towards people.
Men om jag är en humanist och jag säger att människan är allt som finns i den här världen.
But if I'm a humanist and I say that man is everything that exists in this world.
Varför är du så arg?
Then why are you so angry?
Det hör till.
Because it belongs to it.
Visa lite känslor i pulpeten.
To show some feelings when you preach.
Så att ni vaknar.
And then you will wake up.
Varför?
Why?
Jo, därför att man säger om människorna bara får de rätta omständigheterna.
Because they say if mankind is just given the right circumstances.
Social rättvisa.
Social justice.
Mat på bordet.
Food on the table.
Tak över huvudet.
Under a roof over the head.
Fred.
Peace.
Etc. Etc. Etc.
And so on and so forth.
Då kommer människan inte längre att strida med varandra.
Then man won't fight anymore.
Då kommer vi att ha ett paradis på jorden.
Then we'll have paradise on earth.
Gud säger att det fallna hjärtat är fallet.
But God says that the fallen heart is fallen.
Det räcker inte med perfekta omständigheter.
It's not enough just to have the perfect circumstances.
Roten är fel.
Because the root is wrong.
Och det är därför som Gud säger, jag ger er 1000 år.
And that's why God is saying that I give you 1000 years.
Att se vad en utopisk värld innebär.
To see what a utopian world is.
Vad händer direkt efter 1000 år?
And what happens just after the millennium?
När Satan släpps lös.
When Satan is let loose.
Kommer att tala om det senare.
I will speak about that later.
Men ett sista försök att gå emot Gud.
It's a last attempt to oppose God.
Så vi har beskrivit 1000-årsriket.
So we have described the millennium.
Vi har talat om 1000-årsrikets budskap.
And we've spoken about the message of the millennium.
Nu ska vi slutligen bara säga någonting om 1000-årsrikets behållning, det vill säga världen ställs till rätta.
Finally we'll just say a few words about the meaning of it, that the world is corrected.
Precis, vad som kommer att komma ut.
The result of it.
Ja, resultatet. Det första så vi kan titta på kort här, det är bara jag säger bara orden.
And the first one is
det är fred.
Is peace.
Och i Jesaja 2.
In Isaiah 2.
Just det. 2:4.
2:4.
Jesaja 2:4. Han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig.
Jesaja
2:4.
He shall judge between the nations and rebuke many people. They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore.
Då är det inte Pax Romana längre.
This is not Pax Romana anymore.
Då är det inte Pax Americana längre.
Or Pax Americana.
Då är det Pax Messias.
It's Pax Messias.
Då är det fred.
Messiah.
Jag säger inte hur jag är släkt med den här personen, men jag är nära släkt med den här personen.
But one person that I'm related to. I don't say how closely.
Han, hon, men vad heter nu för tiden? Hen.
He or she.
Vi vet inte om det var en annan. Har varit ordförande i en av de här största fredsorganisationerna.
Has been a chairman of one of these well-known peace organizations.
Och han, hon, den. sa. Okej.
It said.
Okej, ni vet inte det. Det var en han.
Okej, it was a he.
Han säger så här, oh, fredsfursten.
He said the peace of the prince of peace.
Fredsfursten.
The prince of peace.
Sen när vi var på en stor födelsedagskalas en gång.
And then we went to this big birthday party once.
Och han hade fått in mig i ett hörn.
And he had called me there.
Talade om fredsfursten.
And speaking about the prince of peace.
Och jag sa, jag vet om fredsfursten.
I know about the prince of peace.
Men jag sa, känner du honom som din frälsare?
But I said, do you know him as your savior?
Därför att det är det han talar om.
Because that's what he's speaking about.
Att man ska bli frälst genom att tro på honom.
That you must get saved by believing in him.
Ja, han kan skapa fred.
Yes, he can create peace.
Men om jag inte får fred i mitt hjärta.
But if I have no peace in my heart.
Vad är det största kriget som har pågått i mänsklighetens historia?
What is the biggest war that has been taken place in the history of
mellan
man?
Mellan den fallna människan och sin skapare.
It's the, between the fallen man and his creator.
Det är större än både första och andra världskriget och alla andra krig tillsammans.
That's bigger than the first and second world war and all the others, other wars taken together.
En tid av fred.
And the a time of peace.
En tid av glädje.
A time of joy.
I Jesaja
9:3-4.
Helighet.
Holiness.
Helighet.
Holiness.
Det är någonting som vi inte ser mycket av i den här världen.
We don't see much of it in this world.
Det som ansågs vara fult och syndigt och man gjorde på nätterna, det gör man öppet idag.
The things that people thought were sinful and wrong, people do openly today, and they used to do it at night time.
Men helighet kommer.
But holiness will become.
Härlighet.
Glory.
Är också någonting som kommer.
That's something coming too.
Att kunna se Guds härlighet manifesterad på ett sätt som vi inte gör i denna tid.
To see the glory of God manifested in a way that we don't see it today.
Rättvisa.
Justice.
Varför har vi är vi nästan besatta med att titta på tv-serier som handlar om domstolar?
We are almost possessed by our wish to see TV shows about court cases.
Polis, advokat.
It's policemen, lawyers, judges.
Skipa rättvisa.
To have justice done.
Ibland kommer rättvisan omedelbart.
Sometimes justice is done immediately.
Ibland är den uppskjuten.
And sometimes it's postponed.
Men det kommer en slutlig rättvisa.
But there will be a final justice.
När Gud själv kliver in i historien.
When God himself enters into history.
Och ser till att denna rättvisa blir kunskap.
And it gives this justice and knowledge.
Inte bara kunskap som vi har på Google.
Not just knowledge that we have on Google.
Utan en kunskap om honom.
But a knowledge of him.
Som vi aldrig har sett maken till.
Whom we have never seen the like of.
Hälsa och helande.
Health and healing.
Är någonting som också detta rike för med sig.
Is something that is also brought in by this kingdom.
Och en världsvid tillbedjan med centrum i templet i Jerusalem.
And a worldwide worship with its center in the temple in Jerusalem.
Inga påvar.
No popes.
Inga kardinaler.
No cardinals.
Inga bishops.
No bishops.
Inga heliga människor.
No holy people.
Som tror att de är någonting.
Who think that they have something.
Så det här är ju riktigt sarkastiskt.
You say you are sarcastic.
Ja, men det är faktiskt meningen också.
Well, that's the idea.
Det är helt makabert.
I think it's macabre.
Att människor tror sig ha inneha Guds plats.
That people think that they can take the place of
det
God.
Det finns en som står mellan Gud och människan.
Only one is between man and God.
En medlare.
One mediator.
Jesus Kristus.
And that's Jesus Christ.
Ingen människa.
No human being.
Hur heliga de än påstår sig vara.
It doesn't matter how holy they claim to be.
Så en världsvid tillbedjan.
So it's a worldwide
worship. Framgång och rikedom.
Progress and
riches. Idag.
Not like we think today.
Att vi blir rika på någon annans bekostnad.
That we will be rich at someone else's expense.
Men en välsignelse som strömmar från honom som inte har några begränsningar.
But a blessing that comes from him who has no limits.
Och slutligen.
And finally.
Och kanske allra viktigast.
And that is maybe the most important thing.
Guds närvaro i sin egen värld.
The presence of God in his own world.
Gud kommer att kliva in i historien.
God will enter into history.
Jag hör det hela tiden.
I hear it all the time.
Om bara Gud kunde visa sig.
If God could only show himself,
då skulle jag tro.
Then I would believe.
Nu gör han det.
When he does,
han sätter upp ett perfekt rike i tusen.
He will establish a perfect kingdom in the millennium.
Men trots de här omständigheterna,
but despite the circumstances,
så förändras inte människans hjärta.
The heart of man is not changed.
Vad är det som krävs för att ett hjärta ska bli förändrat?
What does it take to change a heart?
Den nya födelsen.
It's the new birth.
Du måste bli född på nytt.
You must be born again.
Jesu ord till Nicodemus.
The words of Jesus to Nicodemus.
Han sa, vad måste jag göra för att se Guds rike?
What must I do to see the kingdom of God?
Han säger, du måste bli född.
He says you must be born again.
Det måste till ett nytt hjärta.
You must have a new heart.
Det måste till ett Guds ingrip.
You must, there must be an intervention by God.
Men i detta nya hjärta.
But in this new heart.
När vi låter oss fyllas med Guds ande.
When we let ourselves be filled with the Spirit of God.
Vi låter hans ord bo rikligt ibland oss.
And we let his word live richly among us.
När det händer.
When this happens.
Då sker en förvandling.
A change takes place.
Och en dag.
And one day.
Har vi inte längre våra syndiga kroppar.
We won't have our sinful bodies anymore.
Vi har inte de begränsningar vi har idag.
And we won't have the limitations that we have
vi
today.
Vi har en uppståndelsekropp.
We have a resurrection body.
I den uppståndelsekroppen.
And in this resurrection body.
Kan vi uppleva gemenskap med Gud så som det var tänkt.
We can have fellowship with God as it was intended.
Så det kommer ett rike.
And there will be a kingdom.
Det är inte här.
It's not here.
Nu lever vi i församlingens tid.
We live in the church age.
Och vilket underbart privilegium.
And it's such a wonderful privilege.
Också vilken fin sak att se fram emot.
But also it's such a great thing to look forward to.
Att som kyrka har vi en del också i detta rike.
And as church we have a part of this kingdom.
Därför att han är kungen.
Because he's the king.
Vem är kungen gift med?
And who is the king married to?
Han är gift med sin församling.
He's married to his church.
Gissa vad?
And guess what?
Vem är hans församling?
Who is his church?
Vi här idag.
Us here today.
Och alla de där ute som har satt sin tro till Jesus Kristus.
And all the people who have believed in Jesus Christ.
Vi är hans barn.
We are his children.
Vi är hans kropp.
We are his body on earth.
Vi kommer att bli hans bror.
And we will be his bride.
Och vi kommer att styra honom.
And we will reign with him.
Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
Lord, we thank you for these thoughts.
Ber att du välsignar dem för våra hjärtan.
And we just pray that you will bless them to our hearts.
I ditt namn.
In your name.